Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid Monasifi och jag är er programledare för detta program Samhällspulsen. Dagens gäst är Peter Söderlund, uppvuxen i Tyresö där han tidigt drog in i kriminalitet men vände sitt liv och har sedan dess arbetat för att ge andra en andra chans. Han har talat i FN, suttit i hovrat och tingsrätt, varit politiskt aktiv i flera år och kämpat för människor i utanförskap, både i Sverige och internationellt. En livsresa fylld av kamp, lärdomar och hopp. Välkommen Peter.
Tack så mycket, tack.
Kul att ha dig här faktiskt.
Samma, kul att komma hit faktiskt.
Ja, tack, tack. Jag hörde att du hade mycket bagage faktiskt och jag har googlat dig lite.
Ja, okej. Okay.
Och ärligt talat, respekt för all bagage, din livsresa och allt. Yeah. Och det är det vi ska försöka kunna ge till lyssnare, eller Tyresö radiolyssnare.
Yeah.
Så att de får veta att vi har kunskap i kommunen som vi skulle kunna ta nytta av.
Ja.
Särskilt när det gäller att bekämpa eller förebygga, skulle kunna säga, kriminalitet. Men kan du berätta lite om din barndom? Hur såg livet ut hemma i Tyresö under den tiden?
Ja, jag växte upp i Tyresö. Jag föddes 1961, så jag har bott här nu 64 år i kommunen.
64 år?
Ja, i kommunen.
Wow. Fick du någon medalj förresten?
Nej.
Okay.
Det är inte klart än. Jag kanske bor några år till då. Så att, nej, men när vi växte upp så var ju Tyresö Sveriges barnrikaste kommun. Mm. Det var ju ungdomar överallt.
Vilket år pratar vi?
Ja, 61 och sen...
Oj.
Ja, jag vet inte vilken Tyresö pikade så att säga med ungdomar. Men när man växte upp som tonåring så var det väldigt mycket. Det var 14, 15, 16. Det,
ja.
det var ju otroligt mycket ungdomar. Nu när man går ut och ser så är det inte alls likadant.
Det är inte
så,
samma sak.
Nej. Vi träffades... Vi höll ju till i Trollbäcken oftast då. Så att uppe på vid centrum då, Trollbäcken centrum eller Alléplan, så vet du nu, det var ju hundratals ungdomar varje helg. Det var alldeles svart med ungdomar där uppe liksom.
Men vad gjorde ni på den tiden?
Nej, det var... Man träffades, man drack, man rökte hasch, man slogs och...
Men fanns det hasch på den tiden här, Tyresö?
När jag gick i Kungliga skola, då satt barna på ingångarna på taket liksom, till skolan och rökte hasch där, och lärarna stod där och skrek att de måste komma ner.
På den tiden redan?
På den tiden fanns det mycket hasch.
Men hur fick ni tillgång till hasch?
Nej, men alltså när vi växte upp så där så ja, vi började, det var väldigt vanligt att det var mycket festande i Tyresö i Trollbäcken. Mm. Det var liksom alla ungdomar festa, höll igång och alltså det var på så sätt en fantastisk tid för oss ungdomar, för
roligt.
Vi kunde röja och festa och sen fanns det ju konsekvenser av det. Mm. Men nej, men vi växte upp och ja, jag började dricka när jag var 10 år då, och min pappa drack lite så vi var mycket ute i naturen.
Skulle du kunna säga att pappa drack? Skulle du kunna säga att han var alkoholist eller?
Det kan man väl säga, eller okay. Perioder så att säga. Och, men han förde med sig någonting som jag inte har fört riktigt till mina barn. Det var att leva i naturen, fiska, jaga, lära sig att leva av allt i naturen, bär, blåbär och växter. Och,
det är sant så.
Så att men det vart ju en pilsner på sjön då liksom.
Men var pappa med i bilden i din uppväxt?
Ja, de är, ja, det kan, eller vi träffades ju. De var ju separerade sedan länge, mamma och pappa. Alltså,
okay.
Och det gick ju inte. Det var ju alltid bråk och sådana grejer. Så att de hade ju separerat så att säga.
Okay.
Men de bodde ju inte så långt ifrån varandra. Så
att, alltid i Tyresö?
Alltid i Tyresö. Så att vi träffade både pappa och mamma liksom. Men det var lite kaosartat när han drack och det hände sjuka grejer liksom.
Men det var kaos hemma?
Ja, det var kaos hemma. Det var mycket slagsmål hemma och sådär bråk. Aha. Och morsan slängde ut honom och han försökte komma tillbaka.
På grund av alkohol eller?
Ja, mycket. Okay. Och sen det var mycket poliser och insatsstyrkor och allt möjligt som kom när vi växte upp. Liksom. Man kom hem från skolan och var kåken omringad av poliser med skyddsutrustningar.
Ja, maskar och eller rubbet och så. Ja. Men vilken roll spelade din omgivning och växtmiljö i hur ditt liv utvecklade?
Ja, men jag tror att när vi växte upp så, när vi började, när alla festade och sådär, så var det ju liksom, det var ju något man skulle göra helt enkelt.
Mm.
Ja, det vart ju så. Och sen när haschet kom in bland annat, och sen kom det in andra droger också, amfetamin och sånt där.
Det är jättekonstigt på 60-talet, 60-70-talet redan.
Det var väl då det var värst i Sverige kan jag tänka mig.
Okej, jag trodde det var värst i Ibiza där jag bodde. Bland annat. Men nej, här, verkligen.
Så att när vi, alltså det var många, de flesta vi umgicks i, rökte och drack och så här.
Vad var föräldrarna då?
De var väl hemma och lagade mat och skötte om hemmet och jobbade. Alltså det var en otrolig frihet bland ungdomarna på den tiden. Och nej, men det var mycket, ja, det var mycket röka hasch och dricka alkohol. Och sen, jag började inte pröva amfetamin när jag var 18, 19 år tror jag.
Så du började att dricka, om jag förstår dig rätt. Du började dricka 10.
Började röka marijuana vid 12, jag tror det var 13 eller så.
Sen amfetamin, tunga grejer.
Ja, det var 8-9 år.
18. Wow.
19 tror jag det väl var. Okay. Jag kommer inte ihåg alla år. Jag har gjort intervju förut.
Man behöver sitta med dig en månad här och köra nonstop-intervju.
Så var det så att vi börjar med det. Och, ja.
Fanns det något stöd från skolan, familj eller andra vuxna när du började komma på glid eller var du helt ensam i det?
Alltså, men morsan och farsan, de försökte sköta familjen. Jag hade vi var fyra bröder. Och,
okay.
Pappa var ju tvungen att sjukskrivas till slut. Han slet ut kroppen på byggen och sånt där. Okay. Och morsan fick se till att försörja fyra söner och kämpa. Hon hade fullt upp. Jag tror att sen 10 år fick jag... Men morsan har alltid varit där och stöttat och... Mm. Jag har verkligen kämpat och sen, men jag tror från 10 år så bestämde jag nog mycket själv vad jag gjorde i mitt liv.
Vilken
så.
Väg ska du ta?
Ja, det fanns ingen.
Förlåt?
Ja, det fanns ingen, någon som försökte styra upp en liksom och säga så här ska du göra, gå in på rätt väg och så. Det var,
den tiden behövde du någon vuxen som ska vara lite hård skulle kunna säga, med struktur och...
På den, ja jag vet inte om det hade fungerat, jag vet, ja det kanske skulle behövas liksom, men när vi växte upp då fick ju liksom, lärarna fick ju stryk, rektorn fick stryk och så att skolan kunde inte göra något, inte på högstadiet i alla fall. Mellanstadiet var nog, där var det lite tuffare, där var det lite lärare som, jag kommer ihåg, försökte styra upp allting.
Men det gick inte.
Nej, vi festade ju som...
Alltså, vi
försökte ju sköta oss så här, men det festa gick, kunde de inte stoppa liksom.
Men har ni inte tänkt, du eller andra kompisar som ni festade som ni gjorde och bråkade med fröken eller med lärare eller skolan, har ni inte tänkt att det här går ingenstans, det här leder ingenstans?
Absolut inte.
Nej, ni hade inte det i hjärnan alls. Men vad, eftersom vi pratar om föräldrar och det var lite bråkigt hemma och så, vad skulle du kunna ge som råd till föräldrar idag i hur Sverige ser ut?
Ja, nej, men de måste ju ta större liksom, ansvar och engagera sig med barna mycket mer. Men jag tror att många föräldrar är trötta. De försöker liksom hålla igång familjerna med vad det alltid innebär, så att säga. Men, jag tror att man kan ju säga till dem att ni måste ta mer ansvar, ni måste engagera mer barn och prata mer med barna. Det kan de göra, men jag tror inte det räcker. Tyvärr räcker inte det då.
Men tid kanske, mer tid. För att
mer tid faktiskt.
Det är som jag ser ibland, det är två personer. De jobbar 100%. Ja. De jobbar för mycket kanske, tycker jag.
Ja, nej, men så är det ju. Det skulle nästan vara mer lönsamt om en förälder, jag menar som vi växte upp fyra barn då. En förälder kunde ta hand om sina
råd och vara hemma
och ta hand om barn och stötta det. Det hade blivit billigare för samhället i längden. Vi fick ju allihopa lite trassel liksom när vi växte upp.
Jag håller med faktiskt. Minst en skulle kunna gå ner och jobba 50%.
Ja, och det skulle bli lönsamt. Och
för samhället och för familjen också.
Så är det.
För att det jag ser idag är att vi håller på att splittra familjen.
Ja.
Jag ser inte mycket familj.
Nej, faktiskt. Det är bara jobba, betala räkningar, banker och allt det här.
Exakt.
Det är ingen som hinner liksom.
Helt sjukt, och så får vi...
Barna får liksom kämpa själva på ett sätt och vis. Det finns, föräldrarna försöker. Det ska jag inte säga att de inte gör det. Det var ju samma, min pappa också, han mycket ute i naturen, fiska. Och den delen saknar otroligt mycket. Morsan kämpade, tog hand och försökte få sig och läxor. De gjorde vad de kunde, men inte tillräckligt. Jag tror ju att politiker borde ta mer ansvar men inte som det har varit det här med att bara förstärka myndigheter, socialtjänst, kriminalvård, polisen.
Det är inte lösningen.
Nej, det är liksom en industri som byggs upp. Jag har varit inne i politiken och sett hur det här fungerar. Det blir liksom bara en business på att det går till helvete för människor liksom.
Absolut, jag håller med. Det funkar inte. Flera poliser eller kastar. Som nu, just idag, vad gör vi? Vi kastar allt till polisen och vi tror att polisen ska lösa det hela.
Nej, men de blir ju trötta också. De jag försöker jobba, men de här liksom, problemet kommer ju bara tillbaka hela tiden.
Ja, självklart.
Nu är Sverige det land som utökar mest i hela världen, låser in sin befolkning från ursprunglig nivå, så att säga. Ja, vi ska ju fyrdubbla att låsa in befolkningen. Och jag har ju träffat, jag brukar ju ha lite möten med toppar i Sverige. Så här. Och deras lösning då att låsa in människor, jag frågade, men om ni nu har de fångar ni har idag och haft, och kanske 80% återfaller av de fångarna.
Ja, det är 80% som återfaller, absolut.
Vad tror ni kommer hända om ni är 4 gånger mer inlåsta? Mm. Tror ni kommer få mindre kriminalitet?
Aldrig.
Nej, ni kommer få 4 gånger så mycket återfall.
Återfall, exakt.
Och de bara såg alldeles chockade, förvånade ut. För det finns ingen plan på hur vi ska få dem att inte återfalla. Nej. Det finns bara en plan på att låsa in dem. Det kommer inte att fungera.
Men jag tycker alltid stjärnan, eller vad ska man satsa på, ärligt talat? Det är familjen.
Ja, familjen, men också det Sverige, ryggraden i Sverige, och det Sverige liksom är, kan man säga, uppbyggt utav. Det är civilsamhället och folkrörelser.
Självklart, självklart.
Det är liksom, det har liksom Sverige senaste, jag vet inte hur många, 50 år kanske, eller 30, 40. Alltså man tar det för givet att det är, Sverige är så duktiga med civilsamhälle och folkrörelser. Mm. Men jag kan säga att idag så har liksom civilsamhällen och folkrörelserna håller på att dör i Sverige.
Ja, absolut.
Staten håller på att ta över liksom
allting
och civilsamhället håller på att dör. Jag är själv suttit som politiker i kommunen och det är uppe på socialnämnden
i vilken kommun?
Tyresö.
Tyresö. Okay.
I 9 år här i socialnämnden. Och där kan vi ta ett beslut på 200-300 000 kronor för att låsa in en ungdom. Det kan ta 20-30 sekunder att ta det beslutet.
Ja.
Men kommer in en tanke om att kanske ska satsa 50 000 på stötta den här civilsamhällsorganisationen kommer att gå.
Ja.
Det finns inga pengar.
No way.
Så vi sitter bara och betalar.
För att låsa in.
Och vi säger att vi gör det för ungdomar. Det kan ju vara till viss del rätt att vi när vi låser in ungdomar så här, för otroliga summor. Det är inte liksom grundarbete. Nej, det är inte grundanledningen till att vi lägger de här 200-300 000, utan det är för att vi vill skydda oss själva som politiker.
Yes.
För gör vi ingenting så kan vi få ett helvete om inte liksom blir ansvarig. Då är det lättare att betala 300 000, så skickar vi bort det.
Lättare.
Men det finns ingenting som ger oss ansvar med att jobba förebyggande. Nu har man börjat med lite åtgärder. Så det borde vara liksom lika förbjudet att inte satsa 50 000 i en förebyggande verksamhet. Någon som har en idé i kommunen. Eller 200 000 eller en miljon. Men det går inte.
Nej.
Det är liksom... det har byggts upp en byråkrati till att rädda människor. Det finns pengar och de satsas när det är för sent. Lägg 300 000. Lägg 300 000 i en organisation här då. Mm. I Tyresö som har kommit med nya idéer. Ska du få se vad som kan hända. Du kan rädda kanske, säg 10 ungdomar.
Mm.
Ja, 10 ungdomar som inte behöver gå till om det här. Det är 3 miljoner. Alltså, men de klarar inte det politiska.
Det är en bra poäng som du pratar om faktiskt. Jag har själv startat sin organisation med andra vänner och så.
Ja.
Dörrarna är stängda.
Ja.
Jag har idéer. Jag är expert på det, jag skulle kunna säga. Idéer och förebygga kriminalitet. Tyvärr, det är en som lyssnar.
Ja, men vad fan, det var ju så Sverige byggdes upp.
Ja.
Alltså man har glömt det. Jag tror politiker och alla har liksom, de är för dålig kunskap om hur Sverige byggdes av civilsamhället. Eller folkrörelse. Det är det som byggde hela välfärden. Nu har alla duktiga för att ta över och tar alla pengar och så sitter de där uppe och administrerar och liksom driver.
Mycket pappas arbete.
Ja, alltså det, och man är alldeles för feg. Tänk om det skulle gå, om de ger till exempel till er organisation 200 000 och oj, tänk om det blir lite problem och så här, oj, då blir de liksom utsatta.
Ja, men
om du ger 200-300 000 låser in en ungdom och hela livet går till helvete, fan, ingen tansar.
Och det är inte bara livet för honom, det är familjen också.
Ja, allting.
Omgivningen. Liksom. Hans kompisar.
Jag tycker jag har lite idéer, men jag kommer komma med det sen om vi nu lyckas och starta vårt nya parti.
Så har du planer eller?
Ja, som kommer göra det jag säger nu, inte fastna i en administration. Okay, men jag har ju suttit här och jag vet hur det går. Kan vi inte gå in till exempel Granisring och stötta några, ett gäng ungdomar, föräldrar och allting med 1 miljon? Eller
pengar med jobb, med praktik.
Ja. De ska få support och göra någonting på sin egen hemma plan och liksom bygga upp. Det var ju så när vi startade X-Konst i Rinkeby, då tog vi några av ungdomarna där och så de fixade en lokal, vi fixade loss lite pengar, de renoverade en lokal, målade.
Det funkade alltså.
Polisanmälningarna gick ner 25% på ett år, eftersom de här ungdomarna som var i problemet själva liksom och tjänade några hundralappar på att deala. De hade helt plötsligt en lönebidragsanställning och fick en lönepapper och sånt där. De var ju skitstolta, vet du. Det kom besök från Europa och besökte Rinkeby, det kom ministrar och säkerhetspolis poliser. Det var värsta pådragen.
Och det är det, ärligt talat, det är det jag försöker göra i Tyresö själv. Och det är någonting som jag jobbat med över hela världen.
Ja.
Och över hela världen blir man accepterad. Folk lyssnar. Ja. De tar dina program, dina lösningar. Sen man...
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family. Förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.
På hemmaplan, vill man ge dem? Ärligt talat, det är ingen som lyssnar.
Men så, jag jobbar mycket i Ryssland och Belarus och tidigare Vitryssland och åkte ner i Afrika också, vart då, Östafrika och fixade i Asien, Vietnam byggde vi upp en stor verksamhet och där liksom, när vi kom med våra idéer så lyftes det ändå upp till kommunistpartiet och i Belarus till exempel Vitryssland, där vart jag erbjuden en militärbas, jag fick en hel jävla militärbas.
Bara att hjälpa till alltså.
Jag liksom möjliggjorde överallt, överallt gör de så här, i Sverige bara nej,
konkurrerar inte. Nej, det är som lyssnar. Så nu hade min vän Mick, som brukar vara med mig i själva programmet, Mikael Spreitz. Han har varit, eller vi har varit i riksdagen 10 gånger. Och det är ingen som lyssnar. Bara för mycket möte,
de vet bla bla bla. Alltså, jag kan säga att alltså, alla politikerna försöker ju, och alla tycker de är duktiga, men de kan inte. Alltså, det är bara att titta på resultatet. Fan, vi i Sverige har skämt ut hela världen nu. Vi är värst i hela världen och låser in vår befolkning.
Ja, jag vet.
Vad fan
vet.
Är det? Förr i tiden var vi kända. Jag har jobbat med mycket internationella projekt där jag har varit med och spridit folkrörelser till Ryssland, Belarus, Vietnam. Och då var vi kända för liksom, att sprida folkrörelser, civilsamhällskraft och allting. Och länder lyssnade. Nu, vad ska de lyssna på?
Nej, det är ingen som vill lyssna. Nej,
vi har ingenting att sprida. Det vi har sprida nu är kriminalitet. Och en förstelnad stat. Och alltså, och det, folk kommer ju säkert bli jätte... Alla politiker och myndighetspersoner... Alla kommer bli jättesura för man säger så här, men det är faktiskt...
Det är verkligheten, det får man acceptera, eller hur? Vi pratar om yttrandefrihet, eller hur? Då får man säga vad man vill.
Nej, men jag har ju suttit här i kommunen och i andra privata sammanhang för att hjälpa människor och försökt till exempel få ut resultat, vad våran liksom människor skickar på rehabilitering och sånt där. Vad är det för resultat av det här? Och man har vägrat lämna ut hur går liksom resultatmässigt för människor? Det finns ingen uppföljning av resultatet från det.
Men i tal av politik, du sa innan att du skulle starta en parti, eller hur?
Ja.
Men vad är för skillnad som kommer bli från din parti och andra?
Ja, alltså till att börja med, jag börjar bli för gammal att hålla på med sånt här. Men det finns lite i mig ändå. Så att, nej, men skillnaden är att det ska inte vara några problem att starta, om det är ett gäng ungdomar eller föräldrar vill starta någonting, då ska vi se till att det kommer pengar ifrån kommunala kassan. Men sen säger alla politiker det går inte, så där kan man inte göra liksom.
Okay.
Nej, men då får vi se till att göra det. Det går inte bara att säga att det inte går att göra. Jag vet vad som fungerar liksom.
Okay.
Det ger liksom, människor som kommer med initiativ och tankar och idéer. Stöd dem.
Varsågod.
Det kan inte gå till... Går det åt helvete så spelar ju det ingen roll.
Då har vi testat.
Du har ju testat det, men nu går allting åt helvete.
Ja, nu är det bara att
det ser bara stopp. Fint ut det vi pumpar in pengarna i. Det är liksom misslyckanden göms. Ja, som jag sa nu, du får inte ens reda på resultatet av de miljontals kronor vi lägger ut varje år i kommunen till att skicka iväg människor och gömma människor. Ja. Kommer de tillbaka så återfaller de igen.
Ja.
Och det är bara miljoner, miljoner, miljoner.
Det är jättesjukt.
Och det är liksom, det tystas ju ner. Det är ingen som vill ta upp det.
Vi talar om människor som man skickar iväg bara för att gömma dem. Ja. Vi pratar om bland annat avhopparverksamhet.
Ja.
Som vi vet själva, eller du kan det här också. Som inte fungerar. Och vi fortsätter att pumpa in massa miljoner. Men när någon som jag eller dig eller någon annan som har erfarenhet som kommer med lösningen. Mm. Ingen vill lyssna.
Nej. Det där, vi satt och diskuterade också. Jag fick aldrig riktigt koll på det där. Först var det att man har lagt pengar här i kommunen till att en avhoppare skulle man liksom finansiera här i kommunen.
Okej.
Okay. Sen vi hade sen tappat. Men de sa, nej, men kommer det fler avhoppare då kan vi liksom kanske satsa mer. Men jag vet inte hur det har gått där. Det är bara, man bygger upp en jävla byråkrati runt allting. Liksom. Man skulle kunna göra mycket, jag vet inte.
Roligare.
Jag var nere i en stad i södra Sverige, en stor stad. Jag hade 300 gäng avhoppare på en gång. Wow. Så stod bara hoppade på marken. Jag hade direktkontakt med justitiedepartementet. Mm. Och jag hade möte sen med de justitiedepartementet. De bara, nej men, alltså, ja, men snälla, alltså, kan ni hjälpa mig? Alltså, de här vill hoppa av. Det, mm. De kom från två stora gäng och bestämde sig tillsammans att lägga av. Mm. Och justitiedepartementet fick panik. De sa, nej, vi vet inte hur vi ska stödja såna här saker. För vi har ingen budget för det. De har bara budget om de fortsätter kriminella. Ja. Då har de till polis, domstolar, fängelse, transport, ja. Försvar, hela den här industrin.
Vilket år var inte det?
Oj, nu är det tiden där. Jag kommer fatta, det är 10 år sedan ungefär.
10 år sedan.
10-12 år sedan tror jag.
Man undrar vad som har hänt med de här ungdomarna som ville hoppa.
Det ser du väl?
Ja, de fortsätter.
Du ser väl vad som hände sen här. Ja,
när växer
vi,
upp.
Och det här var ju när vi drev Växkons och ja. Växte. Vi fanns ju 30 städer. Sen var vi tvungna att lägga ner på grund av Förbifart Stockholm. Och de krossade hela vårt stödboende och allting. Okay. De tog kåken och gjorde till projektkontor för vägbygget. Så att vi hela, liksom, vi hade ju liksom vända förort här. Rinkeby, Haninge, Ty. Överallt hade vi Brottsbyggande förening och hela Sverige.
Okay.
Och basen i Stockholm med 53 anställda, vi var 50 för detta grovkriminella som jobbade i basen och spred ut hela Sverige. Det förstördes av att politikerna behövde vårt stödboende till projektkontoret för vägbygget. Så hela vår verksamhet, vi fick säga upp allihopa och lägga ner verksamhet.
Riktigt sjö. Men vad var det första steget in i den kriminella banan? Minns du en specifik händelse eller period?
Inte direkt så här. Det var ju rätt mycket festande på den tiden och jag började bli gammal. Nej, men det var ju mycket att folk använde, rökte och liksom för oss var ju inte kriminellt att hålla på med hasch. Liksom.
Nej, det var att ha kul.
Och. Det var kul och liksom man hjälpte varann. Man kunde liksom dela partier med varann utan att tänka på att det var kriminellt. Och till slut, nej, och jag satt där. Jag har alltid varit så här, tänkte affärsmässigt. Jag ville ju, när jag gick ut i gymnasiet så skulle jag egentligen börja jobba på bank. Jag hade väldigt höga betyg när det var matematik och svenska och så här, men jag valde en helt annan väg istället. Och nej, men det var ju någon som sa, men vad fan, kan vi inte köpa in en lite större bit liksom? Ja. Då får vi ju billigare, då kan vi ju röka för halva priset. Ja. Och jag kanske kan röka gratis, tänkte jag då.
Då köper du.
Men gör vi så.
Man sålde det också?
Ja.
Okej, men vad har
alla du? Sålde.
Alla sålde till alla?
Alla köpte, ja. Sen var det några som var lite duktigare på det här. Alla höll på. Det var, jag tror att alla visste vem som sålde i halva Tyresö. Det var inget liksom.
I stora mängder eller?
Ja, till slut var det ju det. Och vi hade span på polisen, vi höll koll på polisen. Det fanns inget problem med polisen överhuvudtaget.
Ni hade koll på Tyresö?
Vi hade koll på Tyresö, vi hade koll på polisen. Vi åkte aldrig dit, helt enkelt.
Okej, men vad blev din vändpunkt?
Ja, min vändpunkt var ju, jag kan säga att vi fortsatte inte bara, alltså vi i Tyresö, vi fortsatte ju nationellt.
Ni utvecklade?
Affärerna i hela Sverige.
Så du körde affär, knark menar jag?
Ja, vi körde knark i hela Sverige.
Okej.
Okay. Och till Norge, vi körde till Ryssland, Finland, vi tog från Östafrika.
Ni åkte själva?
Nej, men alltså, nej, det fanns, vi jobbade ju nätverk då på den tiden. Alltså det var ju,
redan
då, helvete. Oh, det var som det är nu, fast det var lite roligare på den tiden. Nu är det så jävla...
Det fanns inte så mycket vapen då?
Jo, det fanns det ju också, men det var, man behövde aldrig skjuta liksom.
Mm. Men vad tror du att du sökte, eller sak? Det som gjorde att kriminalitet blev alternativ för dig?
Jag tror att när man hamnar så här vilsen och så här, och sen ser man inte några riktigt andra vägar. Det kommer inte fram någon och säger, men fan, den här vägen Peter, ska det gå liksom. Jag har ju alltid velat starta egna företag och allting. Och när jag,
business?
Ja, göra saker och liksom tjäna pengar i liksom schyssta grejer så att säga. Men det dök aldrig upp den här vägen. Så då var det ju att man gjorde det bästa man kunde där man var. Stod idag liksom. Och då kom ju den här kreativiteten inom, i vårt liv. Fan, vi har ju levt sedan vi var 10 år, alla grabbar och tjejer liksom. Och det är fullt av minnen. Jag lovar, det finns hur mycket människor som helst som kan berätta om den här tiden i Tyresö. Det var kaos. Järvatiden där ute, det var ju de fina områdena. Det var ju där societeten bodde. Här ute var det kaos.
Verkligen.
Och spred sig, jag menar, till andra länder också.
Har du tänkt skriva någon bok eller någonting?
Ja, jag ska träffa en man nu.
Är det sant?
Nu sköter vi upp, han är i Ukraina nu och hjälper folk där. Ja. Och han har, jag vet inte om han äger eller om han har kontakt med bokförlag då. Så att jag tänkte jag skulle göra en bok då. Jag vill inte göra en bok om liksom, socialpornografiskt vad jag gjort. Så det är så jättesexigt. Ja, vi rånade dem och vi tog hand. Alltså, nej, jag skulle göra en bok om hur man kan hamna i det här och kanske som vi pratar varför. Men liksom, jag vill göra liksom, möjligheten när du har levt det livet. Om du verkligen hittar liksom, nya vägar i livet så det bara att köra. Liksom, och, så att det blir som boken blir som en lösning till att ta sig ur problemet. Det behöver inte vara så komplicerat hela tiden. Man behöver inte egentligen åka in i fängelset för att få ett nytt liv. Nu gjorde jag det, men man kanske kan göra på annat sätt också.
Hur länge satt du?
Nej, jag var dömd till 4,5 års fängelse då. För vapen och narkotika.
Okej.
Okay. Och åklagaren ville väl ha 7 års fängelse egentligen då, men...
Hur länge satt du? 4,5?
Nej, jag var ju... När jag grep så bestämde jag för att nu får det fan vara slut.
Liksom. Nu räcker.
Jag satt 100 dagar i häktet och funderade på att... Tänkte, nej vad fan det här liksom... Nej, jag,
det är inte värt.
Nej, men jag tog chansen då. Jag tänkte, nu vart jag avgiftad i 100 dagar i cellen.
Mm.
Och så tänkte jag, nu ska jag byta mitt liv då. Och det gjorde jag. När jag kom ut så var jag första fången som kom till kriskriminellas ranchsamhälle. Ja. Så när jag kom ut från fängelset så var jag på första sidan av Dagens Nyheter när jag kom ut.
Kändis?
Ja, kändis. Ja, det vart ju verkligen. Ja. Låter jättesjukt, men ja, vi vart kändisar. På ett positivt sätt. För när vi sen, det vart ju mycket media och tv-program och folk kom fram på gatorna när vi gick på Södermalm, kom fram krama, bara, är det ni som är kriminell? Fan vad
är
bra
ni. Är ni som är kriminell?
Nej, för detta som, ja, men som hjälper, de såg egentligen ett hopp liksom. För att få, alla de här som går snett för att få hjälp nu av sådana för detta som liksom växlar
och andra.
Ja, så.
Men hur såg du på rätt och fel då och har den synen förändrats under åren?
När vi växte upp, det fanns ingen fel överhuvudtaget i det vi gjorde.
Ja.
I det, alltså, för andra kanske låter konstigt när jag säger det, men det här var ju vårt liv. Och vi kunde
inte inget annat, ni hade inget annat att göra.
Nej, vi hade ju det här och det var inte fel enligt oss. Ja. Alltså, det var vårt liv. Och då, man kan inte gå runt och tänka...
Jag... Så att festa, röka, förlåt jag avbryter. Ja, ja. Festa, röka, sälja knark, ni tyckte att det var okej?
Okay. Helt okej.
Okay. Okay. Varför? Ni hade ingen vuxen som skulle kunna guida oss och visa att det här är rätt eller det här är fel?
Nej, det fanns inte. De vuxna som engagerade sig, det var ju kanske vissa föreningar, fotbollsföreningar som var superbra för att fånga upp ungdomar och sånt där. Men i våra grupper fanns inga vuxna. Vem ska de komma ner? Ska de komma till berget och sitta 20 stycken och röka hasch på en bergsknalle? Liksom. Mm. Ung jävla, nu får inte göra det här. Det som hände, det var ju polisen uppe i Trollbäckens centrum när vi var 200-300 ungdomar. De kom och öppnade bakluckor och släppte ut hundarna rakt in i ungdomsmassan. Liksom.
Wow.
Så att, eller kom in med batongerna och bara sopa på.
Ut med.
Det var vuxenkontakter vi hade.
Men var det gemenskap, pengar, status, trygghet eller något annat som lockade dig i det livet?
Det är status tror jag, utan det var ja, det flöt på. Alla, man kunde liksom, alla kunde röka billigt tillsammans och man kunde hjälpa folk med, alltså man brydde sig inte om, man gjorde ju saker man kunde få flera år för gratis till varann och så här.
Ja.
Det var en livsstil vi hade liksom. Och sen se till att kunna leva den livsstilen, och då kan man inte bara liksom kasta bort pengarna liksom, utan då måste man ju, nej det var, jag vet inte, det var en livsstil.
Men vilka brott hade du begått?
Nej, vi höll ju på med narkotika så att säga.
Bara narkotika?
Jag är dömd för narkotikavapen.
Inga rån?
Nej, ingenting som jag, nej.
Nej, som du vet.
Nej,
jag glömde.
Men det, som jag glömde, jag kommer inte ihåg.
Du kommer inte ihåg. Nej. Säker det, men du vet när man säger knark, narkotika, det brukar bli någonting inblandat, typ rån, halvrån.
Så är det halvrån då, okej.
Okay, okej, då har vi kommit fram till.
Men aldrig gjort någonting mot, vad ska jag säga, privatpersoner och sånt där.
Nej, okej, okay, bara, okej. Okay. Men är du stolt över det gamla jag?
Vad ska jag säga? Jag ångrar ingenting egentligen.
Du ångrar inte?
Nej, jag ångrar inte det liv jag hade, för det var det vi hade då. Och jag kan inte gå runt i ånger så att säga. Utan,
nej.
Vi är glada att vi överlevde helt enkelt.
Men har du någon erfarenhet av det gamla livet som du kan...
Ja, alltså erfarenheten är det jag använt sen när jag bröt mig loss då. När jag kom ut från fängelse och började hjälpa människor.
Mm.
Och den erfarenheten från det gamla livet använde jag till att fortsätta hjälpa människor.
Ja.
Så att vi byggde ju upp då KRIS, X-Cons, och jag har suttit i andra organisationer och stöttat dem också i styrelse och sånt där. Och även internationellt. Så utan den erfarenheten jag hade tidigare liv skulle jag aldrig hamnat och hjälpa. Och jag menar, indirekt har vi hjälpt hundratals människor till liv och rädda livet på jättemycket, kanske tusental av effekterna av det liksom.
Skönt att höra. Men när du ser tillbaka idag, vad hade kunnat få dig att välja en annan väg tidigare?
Nej, men att några vuxna kom och liksom slog sig huvud och sa, jävla unga, så här kan du inte göra. Kom och visa, fan, ska du inte pröva på det här istället liksom?
Mm.
Fan, du verkar ju vara driftig med det du håller på med. Fan, jobba internationellt med, förstår du?
Någonting, ja. Ge dig ett alternativ.
Ja, ett alternativ. Fan, det här ska du gå in på.
Liksom. Istället för att komma hårt mot det.
Ja, och jag tror ju så. Jag känner ju igen mig lite, fast kriminaliteten bland ungdomarna får se lite annorlunda ut. Det finns otroligt mycket oslipade diamanter där ute. Och hade de fått en annan väg, de kan gå hur långt som helst. Inom näringsliv, inom vad som helst. De skulle inte behöva hålla på med det. Men de ser inte, precis som vi såg, såg ingen annan väg. Vi såg massa rika människor som byggde villor. Och när vi växte upp så var det mycket natur. Sen började nybyggarna komma. De byggde villor, lyxvillor och allting. Mm. Och vi var ju liksom arbetarklass. klassens barn då, liksom. Tillsammans med de rikas själva. Ja, de började ju använda också. Så det var ju liksom, men, nej, jag tror att Noah ungdomarna visar dem en ny väg och säger att kolla här, vet du om att det här finns? Du kan ju tjäna 30-40 tusen i månaden.
Lagligt.
Lagligt. Mm.
Men finns det något du vill säga till unga idag som står vid samma vägskäl som du gjorde då?
Att tro på den där elden de har i sig, den här kreativa elden. Mm. Även fast de lever i missbruk och kreativitet, för det är en styrka. Mm. Sen är det ju rädslorna, det är ju det som håller kvar dem i det här. Att man är, ja, alltså rädsla och våld, alltså våldet föder rädsla. Alltså det är en ond cirkel de hamnar i, som inte kommer ut. Nej, men jag tror den här elden, alla de, vad jag vet, som alla vi hade också, en liten eld i sig som brinner. Mm. Och leta efter någon som kan hjälpa dig att få lite mer ved på den där elden. Som alla går med en dröm, och de flesta vill inte vara kriminella, men nej, de har inget alternativ. Det är, och många säger, nej, har de visst, de kan gå och jobba, de ungjävlarna liksom. Och, nej, men så är det inte. Det är inte lätt att säga till någon som har växt upp i det här så många, många år, hela sin liv, och säga till, idag ska du tänka annorlunda liksom.
Nej, no way.
Men om du har den där lilla elden, om någon kommer in och säger, fan, du är jävligt driftig, jag skulle vilja att du träffar ett företag. Du skulle kunna tjäna 40 000 i månaden med den talangen du har.
Du har, exakt. Ja.
Jag hörde i USA för ett 20 år sedan, var det någon som berättade, någon sån här stor gängledare med knark och allting. Det var, han skrev det i sin CV när han slutade. Jag har lett ett gäng på 200 man och sålt och så lämnade han. Han fick ett toppjobb inom ett företag. Han sa, fan, kan du hålla på med det där och bytt liv? Kan du göra vad som
helst? Ja, exakt. Ja. Men vad är din vision för framtiden? Vilka är dina framtida mål? Och hur ser du att din erfarenhet kan bidra till att skapa en mer inkluderande och rättvis värld?
Ja, nej, men alltså, först ska jag gå ner 10 kilo till. Jag har gått ner 10 kilo.
Ja, det kan ju hjälpa dig att träna.
Ja. Nej, men som sagt, jag börjar bli gammal. Jag har hållit på mycket med organisationer. Jag skulle vilja inspirera människor att starta verksamheter. Mm. Jag hoppas vi kan starta det här partiet. Vi håller möten och sånt där. Att förändra den här synen och den här byråkratin i politiken. Att
ska ändras.
Den ska ändras. Man ska inte sitta där uppe och säga, nej, men så där kan vi inte göra. Men vi kan bränna flera miljoner så här. Mm. Utan att det blir något riktigt fantastiskt resultat. Ja, alltså, man måste bygga om strukturerna för hur skattepengarna finansierar verksamhet. Vi ska inte stoltsera med vad det landet som ligger i topp i världen att låsa in fyra gånger mer människor. Nej, än vad vi gjorde innan. Alltså, det är för fan, det är ett misslyckande.
Chicago.
Jag skäms ju för fan liksom. Hade man kunnat gått ut och sagt så här, nej, vi ska satsa 10 miljarder i civilsamhälle. Alla som har en idé ute i förorterna, ge dem några miljoner, kör.
Ja, det tyvärr, kan, det får man inte.
Nej, men det går, alltså, man kan, det
kommer inte. Chansen kaffe.
Ja, då kan, ja, titta, den där misslyckas liksom, då får alla andra indragna bidrag liksom.
Exakt.
Ja, och det går, men gör så där med myndigheter. En myndighet misslyckas, dra in alla. Titta Botkyrka, de lurade ju av 10 miljoner liksom. Får alla andra kommuner indragna alltid?
Nej, det gör de.
Men det gör de mot ideella föreningar liksom. Någon gör fel så hugger de benen
allihopa. Liksom. Exakt. Alla,
nej, stöd folket. Det är ju människorna, det är civilsamhället, det är folkrörelser som byggde Sverige och vi måste tillbaka.
Ibland tror de att vi har inga idéer. Vi är människor som inte
menar. Nej, de kan all. Strukturerna är byggda, det står liksom förstås. Nej, vi måste tillbaka 130 år tiden och stötta det. När människor i Sverige svalt, de söp ihjäl sig, kriminalitet på gatorna var helt utslagna, då börjar människor organiseras och hjälpa varandra. Då fanns det inte lika mycket resurser.
Nej, det är sant.
Idag finns det resurser.
Det finns, absolut.
Stöd de här initiativen. Liksom, skulle det komma några initiativ från Granisringen, bara stöd det. Ja, håll på tjafsa, liksom. Ja, men tänk, de kommer ju fuska och ta bort pengar. Vad fan?
Stöd och kontrollera.
Ja.
Kontrollera, that's it. Var med i programmet. Ja. Eller i projektet.
Politik är för fega och tjänstemän också. Hela systemet är för fegt. Man vågar inte göra något. Däremot misslyckas, för det finns inget ansvar. Det finns inget politiskt eller tjänstemannansvar. Om det går till helvete för 50 ungar i Tyresö. Ingen behöver ta ansvar.
Nej.
Men om du startar en förening och försöker göra något då, och det går att du inte riktigt får det gå ihop, då jävlar, då oj.
Då ligger det illa.
Så att det här är fega politiker.
Men vad händer med det gamla Sverige?
Det gamla Sverige finns ju kvar egentligen. Den lever ju i historien, men vi måste ju lära människorna i historien. Man skulle behöva köra en föreläsning för politikerna och berätta hur byggde Sverige egentligen. Vi måste tillbaka där. Och det behöver inte vara någon politiker här. Bort med politikerna. Vi behöver ha starka folkrörelser. Det är det som kommer förändra Sverige.
Och det är som vi bygger.
Ja, vi får inte kasta bort den här historien som Sverige är uppbyggt. Den var ju världskänd förut.
Jag håller med.
Ut i hela världen liksom. Nu vet folk Jag vet inte vad jag ska säga. Det var i samband när vi jobbade till förorten och sa bara, fan, ni kan starta en förening. Så, förening, vad är det för någonting? Ja. Hur gör man då? Ja, men stadgar, protokoll och så. Mm. Ja, de visste inte ungdomar. Så det var det vi fick sitta lära ungdomarna, föreningar, protokoll. Och det var ett jävla arbete. Ja, vad fan vet de inte det för?
Nej, alltså, det är ingen som har berättat.
Nej, grund, precis. Och, så, och sen har ju de här civil... Nu börjar det kanske hända lite mer med de få stora civilsamhällsorganisationer som finns då. Man måste ju bjuda in de här, vet du, nya grupperna i samhället och invandrare och de som har bott där i många generationer in i föreningslivet och lära upp dem liksom.
Jag hörde att, jag tror om jag minns rätt, Sverige är det första land i världen med så många föreningar.
Ja, det var ju, jag kollade för ett tag sedan, tror jag det var 120 000 föreningar var något. Jag vet inte vad det är idag.
Mycket, kanske 200 000. Mycket mer eller mer. Ja. Men jättekul att prata med dig faktiskt, Peter. Ja. Men jag har två avslutande frågor som jag brukar ställa till alla gäster. Vad har du för råd till samhället? Du gav flera råd, men jag skulle behöva något råd till.
Rösta på ett nytt parti som kommer förändra det här stela systemet.
Självklart, vi behöver förändring. Det räcker med snack. Det är för mycket snack. Ja. Men vad skulle du ändra i ditt liv om du kunde?
Som sagt, jag skulle vilja orka lite mer, så jag måste gå ner i vikt, för jag känner det.
Där är piece of cake.
Ja, nej, men jag måste göra det. Jag vill bli 20 år yngre.
Har du börjat?
Jag har gått ner 10 kilo, så att...
Du ska gå ner 10 till. Ja, okej.
Okay. Så jag får lite... Nej, men jag vill röra runt i grytan. Och inte på något negativt sätt som jag gjort förut. Jag menar, jag har ju varit i... Jag har ju talat i FN, drivit internationella projekt och liksom träffat både den ena och andra. Och liksom det lilla som jag kom med från Tyresö spreds i hela världen. Och fan, vad kan man inte göra mer? Liksom? Vad kan inte, jag vill försöka engagera de här små oslipade diamanterna. Kanske i Tyresö eller någon annanstans och göra dem till lika stora hjältar som vi varit.
Det är Tyresö jag skulle rekommendera. Vi vill göra någonting i Tyresö först. Ja. I vårt lilla kommun.
Jag börjar bli gammal. Jag kanske inte ska vara ute och fladdra hela världen.
Nej, vad du gammal. Vi är nästan lika gamla. Men
man får väl ta tag i Tyresö. Ja, men det är inte så att man ska göra allting själv som politikerna och tjänstemännen här. Utan vi ska se till att folket gör det.
Ja.
Och oavsett vilket parti, vänster, höger,
nej, spelar ingen roll. Vi vill ha en lösning.
Det här avsnittet är möjligt tack vare våra vänner på Favo. Besök Favo, Stockholms bästa street food, på Karlavägen 110. Eller ladda ner deras app för fri leverans.
Idag har vi haft med oss Peter Söderlund. Tack för att du gästar vår podd och delar med dig av din resa och insikter. Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4.